Vet du hur många hästar ni har?
Och så hade jag en häst som är ganska känslig.
Eller så kan man se det som att så här, okej, men då kan det vara en bra övning för mig.
Är det ett uttryck? Det har jag aldrig hört.
Hej allihopa och välkomna till Söndagskaffe med Sofia och Denise.
Hej och välkomna!
Det är söndag!
Jag höll på att glömma bort vad jag skulle säga.
Det är bra att du frågar om jag är redo och så är du inte själv redo.
Nej, men det sitter, nu sitter det i ryggmärgen. Ja. Tydligen för jag hann inte tänka.
Du bara sa det. Being in the flow.
Då är vi igång.
Yes. Hur är läget?
Det är bra. Det är bra. Vi är blåsten.
Ja, gud. Mm. Det känns som att det har ju varit...
Måste vi alltid börja prata om väder, eller?
Men det är isländskt.
För de som, alltså nej, det, men det är väl också svenskt.
Fast, nej, ja, fast vet du vad skillnaden är? Jag vet inte om vi har pratat om det förut. Att här när man pratar om väder, då är det ju för att väder spelar ju faktiskt väldigt stor roll.
Ja, gud ja. Ja,
och alltså, påverkar oss.
Ja.
Men i Sverige så är det kanske lite mer en artighetsfras. Du sa lite, ah, bra väder vi har. Mamma, ja.
Ja, men, precis. Ja, men, jo, för att det spelar så stor roll på vårt jobb, ja.
Ja, också bara som nu, alltså vadå, det här är väl andra gången, det är två tävlingar som blir inställda nu på grund av väder. Mm. Förra helgen så skulle det vara tävling inställd på grund av för mycket blåst. Skulle vara tävling igår inställd på grund av för mycket blåst. Tävling som skulle ha varit förra helgen så skulle ha varit idag inställd på grund av för mycket blåst.
Ja, det är lite segt.
Så att väder spelar ju faktiskt roll här. Det är inte så bara, oj, det är lite tråkigt väder. Så det är så, ja, det är storm.
Ja, då vill man inte köra med transport. Det är väl det.
Nej. Vårat bord blåste iväg igår kväll, hörde jag. Utomhusbord. Jag bara, jävlar, där kom en smäll. Och så hörde jag. Jag bara, ja, det där var bordet. Oj då.
Ja, det tar bort lite av den här vårkänslan.
Jag försöker tänka positivt att nu torkar marken upp.
Ja, det gör det verkligen.
Så vi kommer inte få det här äckliga mellantinget var det bara är lera.
Ja, jag hoppas inte det.
Hoppas inte. Mm. Fast det är fortfarande sjukt mycket kärle i marken.
Mm. Det men det är för att det är frost på natten.
Ja, också ibland på dagarna har det varit frost.
Mm. Jo, fram till lunch typ.
Ja. Mm. Så att det är också lite så här när väl kärlen går, undrar hur det blir då. Men det borde ju för att ändå så mycket vind och sol som det har varit nu. Har vi någon som är så väderproffs som lyssnar som kan förklara hur det blir i sådana lägen? Nej då, det blir bra. Det kommer vår snart mer.
Snart.
Men det känns... Det som vi säger att det har varit väldigt mycket gluckaväder, alltså fönsterväder.
Mm.
Men man tittar ut och bara, åh, det ser jättetrevligt ut. Och så går man ut och så bara, nej.
Är det, jo, men så kan det ju vara hemma i Sverige också.
Ja.
Att det är lite så lurigt. Att det ser finare ut än vad det är.
Ja.
Att det är bättre att sitta inne och titta ut än att vara ute.
Jag känner mig ändå, alltså, det har inte varit... När det har varit bra så har det varit bra. Och då kan man ju bara, då rider man ju bara ut.
Men som nu när det liksom blåser över 10 sekundmeter, då gör man inte det.
Jo, jag har ridit några hästar i det här vädret. Men det är inte askul på alla hästar. Så att jag väljer väl, kan jag säga.
Ja, och det är mer att det är, också, det är inte så kul för en själv. Nej. Alltså även fast det går bra.
Ja, nej. Vi red ut Lena och jag. Och så var det så här, det blåser lite. Och så är det alltid på ena vägen så går det ju bra. För så länge du har vinden i ryggen så känner du typ inte av det. Men så när du vänder dig om, då bara, oj, det blåser lite.
Mm-hmm.
Då är det bara isländska sitsen med det så hör på sig med huvudet ner och bara, åh.
Man blir inte sitt bästa kanske.
Nej, men det, då tänker jag på det. Som, vem var det som sa det? Det var någon instruktör som har sagt till en ryttare, islänning då. Du behöver, det är ingen vind här inne i ridhuset, du kan sitta upp.
Nej! Ja, det har jag inte hört faktiskt.
Du vet när man sitter så här, isländska armbågarna ut och så lite böjd neråt och kollar ner på manken. Mm. Det isländska sitsen, men som vi får ha i vinden. Men det har jag också tänkt på tal om vind och väder, att på somrarna när det är, för det kan ju blåsa så här på somrarna också. Det är inte jättevanligt, men det händer ju. Alltså det är ju inte som att vi inte rider då. Det är bara ut och rid.
Jo, men det är för det är alltså, varmare vindar ju.
Ja, jo, fast ändå. Man tänker test, alltså hur hästarna kan så reagera. Det kan ju vara lite mer fart i dem.
Mm-hmm.
I det här. Vilket är naturligt.
Mm-hmm.
Det är så. Inte så konstigt.
Nej. Ja, det var det väderprognosen.
Det var väderuppdatering, då vet ni det. Vi har blåst bort här.
Folk hemma har väl snöat bort här, så att jag vet inte, vi kanske ska tysta bara.
Ja, fast vi får ju både och. Vi har också fått lite snö emellan. Men de har ju haft också ganska mycket mer vårtecken och så varmt däremellan. Mm-hmm. Jag vet inte vad som är bäst, helt ärligt.
Man får jobba med det man har.
Ungefär så. Mm-hmm. Och lite ta en dag i taget och en timme i taget.
Tills våren kommer.
Ungefär.
Men du, jag hade skrivit ner en grej.
Ja, berätta.
Som vi kan, antingen tar vi den i början eller så tar vi den i slutet.
Börja, för jag ska kolla en annan sak.
Så nej, för att det innefattar ju dig.
Innefattar
eller alltså, det är inte så att jag ska sitta och hålla någon monolog.
Innefattar mig, vad kan det vara?
Nej, jag ska ställa dig lite frågor.
Oh, spännande.
Har du sett, alltså okej, nu kommer, men ta bort nu.
Ja, jag tar bort.
Du, nu kommer jag låta gammal, men du vet, du kollar ju mycket på TikTok och sånt.
Instagram, ja.
Men du har säkert sett så många sådana intervjuer när man ställer frågor och så ska du svara fel.
Ja.
Vill du göra det?
Oh my god, ja, okej.
Okay. Ja. Okej, okay, det är bara 10 stycken.
Okej.
Okay. Grejen är ju nu att jag ska ställa dig frågor. Ja. Och det är lite så hästrelaterade frågor.
Okej. Okay.
Alltså jag har gjort liksom en hästversion av det.
Ja.
Eller lite så. Alltså lite blandat, men ja, du fattar. Och då ska jag fråga dig frågor och du ska svara fel.
Ja.
Och det ska gå ganska fort.
Okej.
Okay. Så att om vi provar nu och så frågar jag dig, heter du Denise?
Nej.
Precis, då är det rätt för att det är fel.
Ja. Jag känner redan nu hur min hjärna bara... Åh!
Ja, det är det som är grejen. Ja, och nu, du har inte varit förberett på det här. Så
nej.
Det är det som är kul. Är du redo då?
Ja, jag tror det.
När ramlade du av senast?
Igår.
Är Embla ett stornamn?
Nej.
Vilken bok var den senaste du läste?
Hästens anatomi.
När tävlade du sist?
Igår.
Ja, det var iskul. Vilken hingst skulle du helst använda i sommar?
Stalli för Carri.
Vilken häst i stallet skulle du helst vilja sälja?
I stallet? Dreiri.
Vilken tid morgonfodrar du oftast?
7:30.
Hur många hästar har ni i stallet just nu?
30.
Vad ser du fram emot just nu?
Ingenting.
Vem av oss brukar oftast klippa podden?
Jag.
Slut.
Slut. Jag ska bara, okej, vad Stalli för Carri? Bara för att så lägga till. Det var nog för att vi pratade om Stalli för Carri precis.
Och
innan.
Du inte skulle vilja använda han?
Nej, jag tänkte vara säkert kort att säga för att han kanske inte ens går att använda. Så tänkte jag, men det blir bra.
Ja, okej. Okay. Ja, men annars klarar du det.
Ja.
Eller hur?
Ja.
Du har inte 30 hästar istället?
Nej, jag har inte 30 hästar. Och jag fodrar inte 7:30. Det är antingen 7:15 eller 7:15 som vi fodrar.
Antingen?
7:15.
Ja.
Eller 7:15. Jag brukar fodra 7:15 när jag fodrar.
Ja.
Men i vanliga fall fodrar tjej, alltså de som jobbar med mig, 7:15.
Ah, okej. Okay.
Men jag brukar oftast bara, ifall jag fodrar så går jag bara upp direkt när jag vaknar och så går jag och fodrar och så kommer jag in.
Och går in sen.
Och tar barnen och tar mig själv och går ut.
Ja. Ja.
Så 7:30 är det så. Ja.
Ja, det var bra ju. Uh-huh. Vet du hur många hästar ni har?
Runt 20.
Ja.
Tror jag. Ish. Någonting sånt. Usch, nu kommer ju sånt allt. Jag måste börja planera nästa skoning redan nu. Jag tycker allting går så fort. Den som jag hade ju nyss, han var här och skodde ett 20-tal hästar. Och så nu måste jag sko resten.
Nu blir det sommarskor.
Ja, och dels så är det ju korta turhästarna. Alltså hästarna som går i korta turerna måste skos. Några fler. För vi har bara 3 stycken som är i det nu. Som häromdagen så blev det ju dubbelbokning. Berättade jag om det?
Nej.
Grejen var att när vi åkte till Sverige så såg jag att det kom bokning på Top Horses. Det är en annan så, en sida som kan boka turer liksom.
Via er?
Ja, alltså de har oss som ett ställe och då ifall folk bokar tur hos dem.
Så bokar de hos er?
Precis. Mm. Och då var det bokat till, inte den lördagen jag var borta, utan lördagen efter. Och jag skickade bara till Odder och Gugga för att de skulle ha koll på det. Men du vet, de tänkte för att jag skickade på en gång att det var den lördagen jag var borta. Så tjejerna förberedde hästar och så kom ingen. Så ringde de till alltså Einar på Top Horses. Och han bara, ja, jag ska kolla, konstigt. Och så bara, men hallå, det är ju för nästa helg. Men då för att, du vet, de trodde att det var den helgen, lördagen som var. Så glömde de ju bort helgen efter. Det vill säga att nu är lördags.
Ja, för det fanns ingenstans i någon bokning heller ju.
Ja, men, jo, det fanns, men det var ju bara att
fel.
Det var, ja. Och sen så var det en som ringde och frågade, kan jag boka en tur på lördag för mig och min son? Jag bara, absolut, vi är ingenting bokat vad jag kan se. Nej, så de bokade. Precis. Men så var ju den andra gruppen. Så det kom ju först en grupp. Jag bara, konstigt, för hon pratar isländska som jag pratar i min telefon. Och de här pratar inte isländska. Och de är tre som ska rida, inte två. Och då fick jag så att min hjärna började gå igång. Jag bara, är det någonting jag har missat? Så jag sa bara till Lena, för jag skulle ta turen. Så sa jag till Lena, kan du vara beredd på att eventuellt behöva rida? Och så var jag så här, okej, vilka hästar tar vi? För att vi hade tre turhästar. Och så fick hon rida snärra. Alltså så tänkte jag, men ta snärra som ledarhäst. Och så var jag så här, okej, ifall det är så att de andra två kommer, då får vi bara rädda oss. Och då tog vi två ungston. Och de skötte sig väldigt bra. Men där var det så här, man bara, vi behöver fler turhästar nu. Nu börjar korta turen dra igång. Så att, det var ju då skönt att ha även träningshästar som är inne, liksom ungston som är inne för träning.
Som funkar.
Som funkar. Mm. Och det är ju deras framtida jobb, så att det var ju liksom bara så. Men ja, och det var ganska stressad kan jag säga. Mm. Han var så, ska du ta glätta och irja? Jag glätta har ju gått i turerna. Och han bara, mamma sa att hon var van, men jag ser på henne, hon är inte jättevan. Jag bara, ja, fast det, klätta är fint, det går fint. Och pojken tog jag på Yrja som är 6 och sa bara att jag tar med henne som handhäst. Och råkor själv. Och det gick jättebra. Men det är klart, skulle jag ha varit stressad, då kan jag säga att det hade inte gått bra.
Nej.
För att det blåste som FAN. Och vi red förbi, du vet, bara var höbalan är. Och du vet, när det blåser, det flaxar ju alltid i plasten. Men sen kommer såna extrema, var det liksom smäller på ett helt annorlunda sätt. Och det kom ju precis när vi red förbi. Och de klarade det. Men hade jag blivit rädd och liksom så stressad av att de var lite stressade, så hade vi nog inte hållit oss i skritt.
Nej, så det är klart ju.
Så att, L-test för våra stackars hästar. Mm. Så det var, nu har vi börjat liksom plocka ner lite fler hästar från fjället som ska gå i korta turerna.
Det är bra.
Glymer och Skarpla har kommit hem.
Ja.
Så är det.
När ramlade du av senast?
Oh, vet du, det minns jag faktiskt inte.
Nej, inte jag heller. Jag satt också och funderade på det när jag skrev frågorna.
Ja, min... Var det när
alltså
du...
inte när, vad heter det, jag funderade inte när du ramlade av, utan när jag ramlade av. Någon gång.
Jag minns faktiskt inte när jag
ramlade av. Det kan inte varit så farligt.
Nej, jag minns verkligen inte när jag senast ramlade av. Men det har jag också tänkt på många gånger, för att det har vi väl alla hört, att en bra ryttare har ramlat av minst 100 gånger. Saila! Åh, gulle! Åh, du fin Saila.
Nej, det är då är min hund som ligger där bredvid.
Åh.
Hon ligger liksom mellan oss, som att hon också, du vet, har en mikrofon och följer med.
Typ. Ja.
Men vad sa du?
Nej, men man har ju hört här att en bra ryttare har ramlat av minst 100 gånger. Och jag har alltid tänkt att, för att de gångerna man vet när man är i moment vad man håller på och ramlar av. Min hjärna går direkt, det där kommer göra ont. Alltså det är det som har hållit mig på ryggen många gånger när jag har hållit på att ramla av. Att jag ser backen och bara, det där kommer så göra så jävla ont. Och så håller jag mig kvar. Mm. Och då tänkte jag så här, är det inte bättre att inte ramla av?
Jo, men jag vet inte, det där kanske är mer typ så här, i början när man börjar rida och håller på att lära sig mer än vad det är för oss nu. Alltså nu handlar det ju mycket om att typ lära sig att förutse saker.
Ja.
Och
vara tillräckligt balans.
Ja, och vara före, alltså läsa hästen och situationen innan det händer någonting. För att det är också, alltså så här, visst att jo, vi kan ramla av och det går bra liksom så där, men det kan ju också vara en otrevlig upplevelse för hästen.
Ja.
Så att det är ju inte bara för vår skull som att man kanske förbereder vissa saker extra noga 100 miljarder gånger innan man gör någonting, utan det är ju också för hästens skull. För att det är inte så kul för den och få någon som ramlar i backen. Alltså det är en ganska obehaglig upplevelse oftast.
För båda parterna. För det vet jag, vi pratade om när Ricka, en tjej som jobbat hos oss, när hon jobbade, för hon är ganska så, hon är väldigt orädd. Och hon var såhär, jag bryr mig inte så mycket om jag ramlar av. Och jag sa det, fast jag bryr mig om du ramlar av. Dels för din egen skull, men också för hästarnas skull.
Mm.
För att kan du hålla dig kvar så är det mycket, mycket bättre.
Ja, verkligen.
Och vet du, några gånger när det var sådana lägen var hon så hade kunnat ramla av. Men då tänkte hon bara, Denise blir arg för jag ramlar av. Jag blir inte arg. Men hon hade ändå tänkt att Denise kommer inte bli glad. Och hästarna kommer typ lära sig. Alltså de lär sig inte. Men du vet, det är bättre att ha ryttaren på ryggen och försöka att avleda situationen så gott det går.
Mm. Ja, och om det är någonting som händer som där hästen blir osäker och det händer någonting och man nästan ramlar av, att man istället kan sen nå igenom det och att hästen får typ tycka att det är okej. Okay. Alltså det går liksom över, eller vad man ska säga. Hellre än att när ryttan försvinner så försvinner det obehagliga.
Ja.
Men ofta så kan det ju vara.
Alltså jag minns det som igår när jag höll på att ramla av. Alltså då var jag mer av hästen än vad jag var på. Jag förstår fortfarande inte än idag hur jag tog mig tillbaka upp. För du vet när vi kom, vi hade uppe ovalbanan i hallen. Det vill säga att vi har en runpen och så sätter vi bara pinnar med eltråd utan el såklart. Som en oval. Och det har vi med unghästarna. Och så hade jag en häst som är ganska känslig. Och lite så. Han kan bli rädd för saker. Och det är bara så han har varit och det är helt okej. Men så red vi och han liksom ville hålla sig nära staketet. Och jag tänkte, men lilla söta rara du. Du kommer antagligen tycka att det är obehagligt när den jäkla eltråden fladdrar. Och han red in i det och det fladdrade och han brydde sig inte. Och det hände typ 3 gånger. Och jag bara, okej, jag blev typ lika förvånad varje gång att han inte reagerade. Tills den 4:e gången vi kommer och vi saktar av i skritt. Och kommer mot den här kortsidan. Han går in i det jäkla staketet igen så att det fladdar till för att det rör mitt ben. Och samtidigt så är det några jävla fåglar utanför som flyger iväg så det liksom skrapar i plåten. Och han blir rädd och flyger uppåt i sidan. Varpå jag hänger kvar med liksom ena, du vet, låret som är på liksom utsidan.
Utsidan lår.
Utsidan, alltså låret som är, om ni tänker, ytterskänkel. Ja. Jag hänger i min ytterskänkel och liksom är bara halvt av hästen. Varpå hon i mitten säger shit. Och sen på något sätt, jag håller mig kvar och sen drar jag mig upp och sen så hoppar han igen och sen sitter jag på hans hals och jag bara, nu stoppar vi snälla. Och då stoppar han och så hoppar jag av, fixar sadeln, lugnar ner sig och hoppar upp igen och rider ett varv i skritt. Men hon sa att du var mer av än vad du var på. Hur fan? Och så sa jag det, vet du vad det enda jag tänkte på? Ramlar jag av så här, då kommer jag ont. För att du vet, man vet ändå att man kan rulla av på axeln och det är okej. Men i sånt läge, då kommer det ju smälla så hårt bara i sidan. Och det var det enda som höll mig kvar. Ja, det kommer göra ont. Så att, ja. Så kan det vara. Om det inte är Denise blir arg så är det, det kommer göra ont som håller den kvar.
Ja, det gör ju det. Kan ju göra det. Även för att det går bra så.
Ja, inte det roligaste som finns i de lav. Jag håller mig hellre kvar. Helt klart.
Alla dagar.
När var sist du? Har du, minns du när liksom var så här nära?
Att jag var
du...
nära. Nej.
Nej?
Nej.
Inga sådana situationer?
Nej.
Skönt.
Nej, inget som kommer upp. Det är säkert någonting, men ja.
Inget som kommer inget poppar
just nu.
Upp.
Nej, det. Inget just nu. Just.
Men jag säger till dig att jag har tänkt på en sak i veckan. Mm. Jag tänker nu när vi har pratat lite om ramla av och vi har pratat om hästar och det här med att man förbereder hästarna och att vi typ försöker läsa av situationer och sånt. Så har jag tänkt mycket på det här med, som jag pratade om förut, att, att träna hästen för den uppgiften den ska, alltså den, vad ska man säga, jobbet den ska ha i livet. Att det har vi pratat om förut, att det är ingen idé att försöka göra en världsstjärna ur den här som typ inte lyfter över stenarna, utan, men den har jättemjukt hölt och är en fin ridhäst. Och det har jag tänkt jättemycket på, för nu tränar jag framtida turhästar. Hästarna som jag är inne nu kommer ju börja gå i turerna i sommar. Och jag tycker att det är så kul för att det är så många olika personligheter. Alltså det är olika individer. Men jag tror att alla kommer passa jättefint i turerna för att de har alla kvaliteter. Alltså de har bra tölt och lätthöltade och trevliga. Men så är det ju liksom, alla har sin egna touch. Och så kommer jag tänka på det här med att det är lätt att säga en häst ska vara si eller så. Och man förväntar sig att ja, men du vet, den ska kunna tälta, den ska vara 100% bombsäker och bla bla bla. Men att jag har börjat tänka mer så här, okej, vi är två olika individer och att vi ska försöka mötas halvvägs. Mm. Det vill säga att varje häst jag tränar nu, att okej, de har lite samma förväntningar på sig. De ska kunna tälta, hålla tölten i samtalstempo och relativt lätt. Och de ska vara relativt säkra med att jag rör mig på ryggen och så vidare. Men deras egna lilla touch och personlighet vill inte jag försöka trycka in i någon liten box. Mm-hmm. Förstår du vad jag menar? Mm. Så till exempel har jag en som heter Vakandi som betyder att vara vaken. Och det är just det han är. Han är otroligt vaken, men han gör aldrig någonting. Och jag har liksom funderat för det många gånger nu när jag har tränat honom och rider ut och så. Han kan väl säga, oh, det där, oh, det där. Och liksom är väldigt vaken på allt, men gör aldrig någonting. Och hur många som då skulle...
Det kan också vara en ganska trevlig egenskap.
Alltså jag tycker inte det, för att han, jag känner mig aldrig osäker på honom. Jag känner mig inte otrygg för att han är så, utan han bara är lite... Han har koll på läget hela tiden. Och sen är han ju bättre... Alltså så här, ifall det är en bra dag och vad vi liksom bara kommer överens om saker, vad han känner sig helt trygg, då är han jättefin och så. Inte lika vaken, men han är alltid ganska vaken. Och att jag kan tänka mig att många ska tycka att det är obehagligt för att det är så man hästar oftast reagerar innan de agerar. Förstår du vad jag menar? Att, nu är det jag som förstår vad jag menar. Sofias favoritmening i förra podden.
Ja.
Nej, men att han... Och jag liksom bara bestämt att han får vara så. Jag tänker inte försöka ta det ur honom, utan han heter Vakandi, han är vaken och det är helt okej. Och lite med alla hästarna, att de har sin touch och jag tänker inte försöka klämma in dem i någon ram. Och att heller då tänka så, för att, så kanske jag har försökt, det är inte försökt, men jag kanske omedvetet varit så tidigare i min träningskarriär. Alltså nu har jag ändå tränat hästar för tur i ganska många år. Och att jag alltid försökt, men du vet, de ska vara si och så för att de ska passa in. Alltså så många som möjligt ska ju kunna rida de här hästarna. Men att jag kanske nu på senare tid har försökt tänka, okej, vissa grundegenskaper vill jag att ska vara på ett visst sätt. Men sen vill jag att det ska finnas, det ska vara deras egna touch. Och att då ryttarna som kommer och rider de här hästarna hellre ska vara öppna för den här personligheten de har och den touchen de har.
Ja, och att man får vara öppen för att de olika hästarna som man får prova inte är exakt samma.
Mm.
Även fast de har samma grund. Liksom.
Precis. Och att det jag tycker jag är en del av charmen i hästarna.
Mm.
Och att det, för ibland kan jag tänka, alltså det vet jag, för att som vi har ju så att man kan, man får, vad ska man säga, bedöma hästarna. Att i slutet av veckan så får man välja sig favorithästar och då rankar man dem från 1 till 5. Vem som har varit den bästa hästen för tycker de, liksom vem de helst vill rida igen. Och det är så intressant när man hör, och det är därför vi säger att håll det du tycker om hästarna lite för dig själv. För att det är så olika, och det har vi pratat om tidigare också, att jag skulle inte välja samma häst som du skulle välja och du skulle inte välja samma häst som jag. Och då är det dumt att jag sätter mina tankar och idéer, för om jag ser den här asbra häst och han är så liksom helt perfekt och bla bla bla, och så rider du den hästen men så tycker inte du alls det. Men också det att om man då säger någonting negativt om en häst så kanske det är någon som får förutfattade meningar. Och att då hellre vara, jag vet inte, så öppen.
Mm-hmm. Jo, jag fattar. Och det är bara jätteklokt. Men om man tänker så här, hur ska vi få folk att börja tänka så mer? För att jag skulle också önska kanske att man var mer så.
Ja. Jo, men jag en sak som jag vet att jag har ofta, för att nu har det blivit mer och mer på turen att jag får ta infomötet på morgnarna på första riddagen, och då har jag oftast försökt säga det, för att en sak som kanske skiljer sig från de hästar man är van att rida vid hemma i Sverige är att det går väldigt mycket mer fram här. Det betyder inte att det går fort, men det finns ett framåtdriv i de flesta hästarna. Jag ska inte säga alla, det finns ju de som absolut behöver mot att man säger okej, du får gå fram. Men att lita på hästarna. De vet vad de gör. För det här, om det är en sak jag vet om alla våra hästar, det här är deras jobb. De vet vad de gör. I det här fallet är det du som har mindre erfarenhet och måste vara öppen för vad hästen liksom erbjuder och så. Och att det har ändå ändrat vad ska man säga, lite inställningen folk har till det positiva, vilket är väldigt roligt. Och framförallt de som jag har hört som kanske har ridit 1 år och kommer tillbaka, och sen så de, liksom, de får höra det här och sätter sig på hästarna med ett annat mindset, att det har liksom ändrat hela upplevelsen.
Mm.
Så.
Ja, det är bara jättebra. Jag tänker i, alltså mycket så här, när man kanske letar efter en häst som ska vara på ett speciellt vis och så, det är just när man liksom ska köpa häst.
Ja.
Och hur kan man liksom få folk i den situationen att kanske ha ett annat mindset? För där tror jag att det är ännu mer att, för jag tror att folk är mer öppna. Alltså säg att man kommer hit på ridtur och ska, då har man ett litet annat mindset, för att så här, du är inte hemma, du är inte i din vanliga miljö. Och jag tror att då har folk lättare att öppna upp sig mot nya saker. Men just när man alltså letar efter häst som ska ha så speciella egenskaper, och det har vi också sagt att så här, det går oftast inte att få alla de, du kan inte skriva ner på ett papper hur hästen ska vara i alla situationer.
Nej.
Och men, kanske med en ryttare, men inte när den får en ny ryttare eller en ny miljö och så här, det bara går inte. Och det har vi ju liksom också pratat om, men hur ska man kunna få folk till att ändra det? Alltså, för att det är det enda man ser på liksom sökesaluannonser. Liksom.
Men jag tänker att det är klart att du som köpare måste ha en viss beskrivning på vad det är du letar efter, så att säljare kanske kan säga, men du, jag har någonting. Mm. Men så tror jag som du säger att man måste, precis som när man kommer hit och rider, eller bara så som jag försöker vara när jag provar olika hästar, att jag är helt öppen. Jag är inte så att jag bara vet, okej, om de inte gör så här och så här, då är det inte en bra häst. Utan det kan vara mer så här, okej, jag ser egenskaperna den här hästen har. Och sen kan det vara antingen klicka med den hästen eller inte.
Ungefär. Ja, att man kanske, förlåt, men att man så här går bort från alla de här egenskaperna och mer kanske letar efter en känsla som du vill ha på hästen.
Mm. Men också, det kan, men man kan ju ta, vissa saker kan man ju ta att okej, den ska ha en OK-tölt. Det kan vara att den går lite in i och ur att vara bunden eller passtaktig. Det är okej, för det är saker som går att jobba med, men om takten i grunden är helt alltså okej, och det känns ändå bra och det känns som att det har potential att man kan jobba med det perfekt. Det behöver inte vara perfekt på en gång kanske. Om det inte är så att du behöver för din egen skull en häst som har liksom klockrent tölt och som du, om du nu inte alltid kan få fram den själv, men att du åtminstone i det mesta kan få fram den själv eller med hjälp av någon annan. Visst, fine. Men att vara så, jag vet inte, öppen.
Mm.
Och att det har jag också sagt, och det, för att det tycker jag bara det är allmän respekt. Alltså man ska respektera hästarna, och att även om, för att det kan vara lätt vara att den här hästen hon var så lat eller så. Det är sådana saker man hör ganska ofta. Mm. Att den här hästen den var fin men den var väldigt lat till exempel. Men man kan också säga att okej, den här hästen har jättefint tölt. Jag vet bara inte hur jag ska få fram den, och den har en egenskap som kanske inte passar, för att den tar fram min svaghet.
Ja, ja, så kan det vara.
Och att man kan vända på att inte alltid sätta ut felen i hästen. Mm. Utan att tänka, okej, vad har den här för egenskaper? Och vad är det som kanske är svårigheterna som skulle kunna förbättra mig som ryttare?
Ja, precis. För det kan ju vara till exempel en häst som i grunden har ganska eller så bra tölt, men den behöver just nu där den är i sin träning ganska mycket hjälp för att utföra det liksom. Och det kan ju till exempel vara en yngre häst som är typ säg 5-6 år som inte riktigt har styrkan än. Och då kan man ju, det är som du säger, då kan man ju se det, antingen så väljer man att känna att så här, ja, men jag behöver en häst som är lättare i tälten, eller så kan man se det som att så här, okej, men då kan det vara en bra övning för mig för att jag behöver rida på ett annat sätt än vi har gjort tidigare. Eller så.
Ja, och också att inte bara döma den hästen då, för det är precis sådana.
Och säga att den här är bara, den har dåligt tält.
Ja, för det är en så typisk fråga jag får till exempel från Oddur när jag tränar de här 6-åringarna nu som ska gå i turerna. Ja, hur är tälten? Eller går den hellre mot passtaktiga eller travtaktiga? Och jag kan säga, ja, den här hästen tenderar till att bli lite passtaktig mellanåt. Men om du bara sitter och försöker vara en lätt passagerare och liksom ger den lite tid att hitta balansen, så kommer den i jättefint tölt. Men du kan inte bara sätta dig upp, sätta tygen i en viss längd och säga, nu ska du tölta och göra så här. Utan du måste vara öppen för att okej, den behöver hitta balansen emellanåt. Ibland blir den lite urbalans, och då får man så ge lite tid och se, okej, vad händer om jag bara låter den vara? Om jag bara låter honom lösa problemet lite själv. Och många gånger, som 9 gånger av 10, så hittar den rent tölt och går jättefint. Och det är därför som nu de unga hästarna jag har som ska börja gå i turerna i sommar, det är klart att de kanske inte är färdiga turhästar, men jag ser potentialen i var en av dem, för att bara man liksom låter dem hitta sin väg och hjälper dem igenom uppgiften, så är de jättefina. Så att det kan väl vara att det är många som kommer sätta sig på, alltså ifall de nu rids av några stycken, att de kanske, men den var lite passtaktig, eller han gick lite i ur tölten, eller hade svårt med att hålla formen. Ja, det är helt normalt i det här läget. Och bara, så är det.
Det kanske också, ju äldre hästarna blir och ju mer tränade de är, desto mer kanske så fasta egenskaper får de ju.
Ja, och det är det många tycker att det är skönt. Att så här, det kan vara skönt att gå från en lite yngre som är lite ostabil och in- och urgångart och lite så. Ja, men som en gänglig tonåring, till att bara sätta sig på en av de här äldre turhästarna som bara, okej, nu ska vi tölta, nu töltar vi.
Mm.
Men det är också det som är, tycker jag, charmen är det jag får göra.
Ja, det är ju vårt jobb. Det är det vi gör hela tiden. Alltså alla hästar som vi har på träning är ju där för att de ska bli bättre.
Ja.
Och det är ju vårt jobb att jobba med dem. Och det är ju ofta sådana hästar som är typ mellan 4 till 6-7.
Ja.
Den utbildningsdelen liksom.
Precis.
Det är ju inte lika många kanske som skickar sin liksom 10 plus gamla vallack på träning.
Precis.
Om man ska vara så.
Ja, lite så.
Utan det är ju den större delen av vårt jobb är ju att vidareutbilda de hästarna som vi har till att bli mer färdiga på något vis. Så bra som vi kan.
Precis. Men det var punkt nummer två som jag har tänkt på väldigt mycket den här veckan. För att dels så har jag fått väldigt mycket, alltså det har varit mycket så mejl från andra hästföretag, alltså som har turridning och sånt, dels som har frågat om samarbete, dels för att jag fick ett samtal som specifikt så lite, du vet, wow. För att då var det, vad heter det, resebyrå, alltså som arrangerar diverse ridturer men också andra saker, liksom evenemang på Island. De ringde och ville boka en tur och fråga, för det var lite mer specifik. Det skulle vara lite längre och det skulle vara liksom en grupp och det skulle vara bla bla bla. Så det var lite mer specifikt. Och hon sa det, ja, det vet ju, alltså alla vet ju på Island vet ju att ni har de bästa hästarna. Och jag var så här, jaha. Hon bara, ja, det är ingen hemlighet. Och jag blev så här, för det är så här, jag är, alltså man vet ju att många kommer tillbaka just för att de tycker om våra hästar, men det är en sak att få höra att det liksom är ett ord som har spridit sig bland olika företag på Island. Då blev jag så här att okej, när jag tänker på det, jag vet att Otter och Gugga har ju avlat hästar i så många år med det specifika målet att det ska vara stabila hästar med bra tölt. Det är ju alltid varit deras mål. Och så börjar jag tänka på det nu så i efterhand och så här, okej, men hur många andra ställen som har turridning egentligen har det som vi faktiskt har, att det är så bra avel som Otter och Gugga faktiskt har haft och har. Och att de har en tränare som alltid tränar hästarna. Att det inte är 10 olika tjejer och killar med olika utbildningsnivåer som jobbar med de hästarna. Utan nu är det ju, det är jag som tränar hästarna. Och jag följer det från A till Ö. Att det är egentligen, så blir jag så här, det är vår styrka. Det har inte slagit mig för typ nu. Jag bara så här, egentligen, hur många ställen är det som har så? Var det så, lagt så mycket tyngd i både aven och utbildningen.
Mm.
Så, jag vet inte. Det bara stod, jag bara, så blev jag så här, det är det som är vår styrka och det är det vi har kanske över handen.
Ja, och att det har liksom varit över så, som du säger, så många år. För det är ju, tar ju väldigt lång tid.
Ja. Men det är också, det tycker jag är en, alltså ynnest att få följa de hästarna, och att jag, som vi också pratade om tidigare, att det är fördelen jag har med mina hästar, och det gör jag, för jag får ju alltid följa mina hästar, det får ju du inte göra på samma sätt.
Nej.
Men att det är sån lyx att veta att okej, om jag nu inte känner att den här hästen är redo just nu, då sätter jag bara ut den på paus och sen så tar jag vid det senare, för jag vet att varje problem jag skjuter på eller som jag kanske gör värre, det blir också mitt problem i framtiden. Så att det är inte som jag kan bara, ja, vi provar och ser och går åt helvete, rent ut sagt, så är det någon annans problem. Utan det är så här,
nej, precis. Ja.
Då tar jag ju hellre det säkra för det osäkra väldigt ofta, att ja, men den här hästen känns inte redo, vi ger den en paus. Den här hästen har gjort så gott den kan just nu, den får ta en paus och så provar vi igen senare. Det är så, okej, den här hästen till exempel som Vakande, om jag tar honom som exempel, jag vet redan nu vilken typ av ryttare han kommer kunna liksom blomstra med, och då vet jag också, okej, det är den här typen av ryttare som han kommer få gå med i sommar. Jag kan inte sätta vem som helst på honom, för det kommer inte gynna honom, och framförallt inte ryttare, alltså dels tänker vi på ryttarna som kommer, att de ska få en bra upplevelse, men jag tänker också på hästarna, att de ska få en bra upplevelse, att det inte ska bli bakslag i träningen, för att det blir varken kul för hästen eller ryttaren.
Nej, precis, alltså det enda jag kan ju, det kan ju jag göra, eller det är ju det jag kan göra, att så här, jag kan också välja att skicka hem en häst.
Ja.
Och aldrig se den mer.
Ja.
Om det kommer ett sånt problem.
Ja, och det kan inte jag.
Nej.
Det är så här, ja, precis. Den här är så lite jobbig. Oh, vi kan ge en paus och se den mogna lite.
Ja.
Det är det jag kan göra.
Mm.
Eller du vet, låta kolla, checka kroppen, vilket jag oftast gör. Men du vet, okej, kolla, är det någonting kroppsligt? Någonting så. Och känns det som att det bara, det är någonting som är fel, ja, men då paus.
Mm.
Så provar vi igen sen igen.
Men kanske också, det har vi har pratat om det någon gång innan. Jag fick något sånt utfall häromdagen också på det här ämnet. Men ja, men så här med, alltså sådana här saker som kanske du tar stopp i träning, eller så här, de tränas inte och jada jada. Men att det finns, alltså här på Island så finns det så många hästar som inte har en uppgift i livet.
Ja.
Och det här, det bara blev ett sånt en sån situation förra veckan där det liksom slog mig igen att det finns, det är så mycket hästar som inte har sitt liksom, de bara är och det finns ingen som kan göra någonting med dem. För så är det bara hästar som har så fallit mellan stolarna, ja, på ett vis.
Ja.
Och så är det ju inte på samma sätt hemma i Sverige. Men ibland kan jag bli så himla trött på det. Och det är så himla synd.
Ja.
Och jag vet inte vems fel det är eller vems ansvar det är. Eller, ja, du vet. Jag vet inte, vad ska vi säga om det?
Men är det
inte... vi har ju pratat om det. Jag vet inte, man kommer inte fram till någonting kanske, men...
Men är det inte lite...
Jag kan bli så ledsen i ögat.
Ja, det kan jag hålla med om. Alltså för att det är väl när det är så... Man har bara, du vet, ja, men sin flock med några hästar. Och så, oj, den där, just den där är redan fyra. Den borde ridas in. Och så kanske man skickar vägen på träning eller inte. Och så är det liksom lite så här hisp som haps. Och så får de hästarna inte riktigt inte en ärlig chans.
Och det kan vara så här... Det kanske har gått för lång tid... med hästen. Mm. Alltså den har blivit för gammal och ja, det kom en man här för några veckor sedan, någon månad sedan och ville få hästar på träning. Och han sa att han hade tre hästar hemma som han ville få på inridning. Och de var från 8 år uppåt. Och alltså, vad heter det? Jag tar till exempel inte sådana hästar. Alltså dels hade jag fullt, men det är ingenting som... jag tar på mig.
Kan du förklara? För att nu, jag tror det är många som kanske lyssnar och tänker, men varför?
Det är ju då baserat på erfarenhet. Men att ju längre du väntar med inridningen av en häst, desto svårare brukar det bli. Har det varit för mig i alla fall. Alltså dels så lär sig hästarna inte att vara runt människor. Och att de blir också, ofta är de väldigt tjocka. Vilket gör att det blir ännu jobbigare för dem att röra sig. Och att ens sätta sadel på dem kan typ kännas liksom jobbigt. Alltså om de är så pass tjocka. Liksom. Och ofta så uppkommer det problem på vägen som inte hade behövt kommit upp.
Ja, och inte det lite som... För det här pratades det om på föreläsningen med SLO. Social License to Operate. Det kom en fråga till exempel på panelsnacket att hur kan vi försvara att vi rider in så unga hästar när vi vet att de inte är färdigutvecklade för en viss ålder. Och där tyckte jag var en väldigt vettig sak som han Michael sa, som är veterinär och forskare. För han sa det att ja, det är ju, att ställa höga krav på så unga hästar, det är kanske inte försvarbart.
Nej, det är en annan sak.
Ja. Men som han sa, och där tyckte jag att det var en bra punkt och jag tyckte det var väldigt väl sagt av honom, att man för hästarnas skull, för att de ska lära sig vad våra liksom förväntningar är på dem och liksom att lära sig vårat beteende eller våra rutiner, så är det bra att vänja dem tidigt och att man gör det successivt, för att då blir det lättare för dem att anpassa sig ut efter de förväntningar vi har på hästarna.
Mm.
Och att det är klart att har du en häst som, nu om vi tar exemplet som den som jag hade som var 6 år redan, och 6 är inte så gammalt, många tycker men det är bara en ung häst. Ja, men tänk då en 6-åring som inte haft något krav på sig, alltså inte har liksom haft några förväntningar på sig, bara gått med sin mamma och levt så som han vill.
Mm.
Han har redan ganska starka åsikter, om man får säga så.
Ja, och alltså, bara rutiner, hur han lever sitt liv.
Precis, och att då det kanske är lite... Så att komma in då nya rutiner i det. Nu gick det ju bra, men det var skillnad jämfört med yngre hästar som kanske är lite mer öppna för. Det känns som att, jag vet inte, det här kommer säga jättemycket nu, de som har beteendevetenskap och så, och bara, åh, vad säger ni? Men om bara prata personlig erfarenhet och hur det känns för en själv, då känns det som att yngre hästar är lite mer formbara.
Ja, öppna, och de är mer nyfikna på människan oftast.
Ja. Och att då äldre hästar känns det som de har liksom sin rutin, de är nöjda med sitt liv och det är mer formad,
vad ska man säga, formad i det livet individ. Den har levt. Ja.
Ja. Så att det kan göra att det blir svårare att bryta det. Mm. Och försöka få in en att okej, det här är faktiskt också okej, det som vi ska göra nu.
Exakt. Nej, och sen det kan ju absolut gå bra ändå.
Ja, ja.
Det är inte det, men...
Nej, och det är ofta... Det blir jobbigare än vad det hade kunnat vara om man började tidigare.
Ja, det är väl kanske främst det som man tycker är så synd. Och det är väl, då kommer man tillbaka till liksom samma... Det här som jag har känt liksom hela tiden. Att så här, varför gjorde man inte det bara tidigare?
Men är det inte då som sagt, ofta är det att man har ett gäng hästar som är lite så, det är hobbynivå, eller så, hobbynivå. Man har ett gäng hästar som man avlar och de går där och sen så kanske glömmer man bort den delen att ja, du kan avla dem men du måste också träna dem.
Ja.
Och att det är inte alltid du får en tränare att ta emot din häst 1, 2, 3 när du känner för det, utan du måste faktiskt boka i tid. Och framförallt inridning, det är ändå, känns det som, brist på beridare på Island. Både och. För det känns som att det är mer och mer vad folk väljer att ta sig an. Och att inridning är inte det främsta folk vill göra. Vilket är fullt förståeligt. Det är ju den mest så riskfyllda delen på sätt och vis. Även fast som vi pratade om innan, att förbereda med allting. Så det är så, men sen du får också allt möjligt. Om du får hästar från andra så kan det vara allt möjligt du får. Och har du då att det ska passa i ramen enligt tidsramen, så kan det vara att du går lite för snabbt fram och det är då du hamnar i risk, liksom, i riskzonen.
Och jag vet, det är väl det som kanske är skillnaden här, att det är så mycket folk här på Island som äger hästar men inte kan eller har möjlighet att träna dem själva. Jag tror att det där, så är det ju i Sverige också, men jag tror att det är mer här. Jag tror att det är det som kanske blir, sätter stopp ibland, att du har kanske ingen möjlighet att skicka till tränare eller du har ingen möjlighet att betala för det.
Ja, men för det är också skillnad, säger som du sa, att i Sverige så kanske du inte har möjlighet att rida in dig själv och så vidare också, men du har oftast pratat om en häst eller två max.
Ja,
kanske du har 10 hästar. Mm-hmm. För att du avlar lite och sen så, de har en tendens att bli flera väldigt snabbt, de här smådjuren.
Ja, alltså du vet, jag också, det var någon situation också som jag kände att det var en häst som behövde bli såld. Och det var liksom att jag skulle hjälpa till att sälja den, och det var bara så att så här, ja, men hästen måste bli såld nu för att jag har inte rollat kvar den. Men det är, alltså du vet, att köpa en häst är inte bara... För att det är inte heller bara att sälja den.
Nej, gud,
och det beror på vad du har för vara i handen, om man pratar om häst som alltså en söluvara.
Ja.
Vad är det du ska sälja och hur lätt eller svårt är det att sälja den?
Precis. Ja, framförallt. Alltså, dels det, vad har du i handen? Alltså, vad är det för häst du har att göra med? Och sen också som nu, marknaden går ju upp och ner. Är det inte mycket efterfrågan?
Det går inte att säga och komma till liksom ett försäljningsställe och säga att så här, den här hästen har jag och den skulle jag vilja få sålt, och helst igår, för att jag behöver pengarna.
Ja.
Går inte. Och jag fattar att man kanske tar dåligt med pengar om man behöver sälja den, men det funkar inte så.
Nej,
det går inte alltid.
Nej.
Och då har du ändå ett ansvar för den här hästen. För att den ska må så bra som möjligt.
Mm.
Oavsett vad du har i plånboken.
Precis, och det är väl där det blir lite fel, för att det är faktiskt levande djur vi har att göra med, och där är en fråga i hästvälfärd. För att då känns det som att där blir hästen bara en vara, en produkt.
Ja, det här har jag upplevt alltså, många gånger.
Ja, det är synd.
Och då kan det också vara, som i det här fallet, då är det en häst som är otränad, och då har jag liksom försökt att förklara att så här, ja, men om man skulle ta in den och träna den och göra den liksom inriden, då skulle det kanske vara lättare att sälja den.
Mm.
Eller hur?
Mm.
För att då skulle man kunna få fler, vad säger man, tilltänkta köpare som skulle kunna...
Ja, för att alltså, publiken som är redo att köpa en oinriden häst som inte har liksom någonting bakom sig,
Nej. Det
är en väldigt liten grupp. Det är inte många som liksom vill köpa en oinriden häst för att ha som ett projekt. För det är väldigt stor risk i det.
Vad skulle jag säga nu då?
Ja, du sa att om den skulle vara inriden skulle det vara lättare att sälja.
Ja, precis. Och då känner man kanske att man inte som ägare har råd med det.
Fast det är fortfarande en investering.
Jag vet. Men det är det här som är problemet.
Ja. Ja.
Som blir så... Och där är det så här... Aj, det blir så, och så kanske jag hamnar i den sitsen att säga, okej, men vad är mitt ansvar i det här? Vad ska jag göra? Mm. Alltså det är inte så att jag kan se in och träna hästen gratis. Nej. Även fast jag hade velat. Ja. Det går inte.
Nej, och då blir man, det är då man blir ledsen och typ det är då, får ont ja, i hästhjärtat. Exakt.
Ja.
Man blir så här, stackars häst. Risken för att den hamnar fel i livet kommer att vara mycket större för att ägaren behöver pengar.
Och ju längre du väntar och desto äldre hästen blir, desto svårare blir det.
Ja.
Och så står du kanske plötsligt en dag med ett ännu större problem, eller vad man ska kalla det. Och det är jättetråkigt att känna att en häst är ett stort problem för en.
Ja, framförallt ifall det bara hade kunnat vara.
Men jag vet inte, det kanske är lätt för oss att säga som också kan träna hästar själva. Jag vet inte.
Ja, kanske.
Men du vet ju också när du köper en häst eller skaffar en häst på vilket vis du nu än gör det. Alltså om du avlar den eller hur det nu är. Liksom, att det är inte bara att köpa en.
Eller att ha den för den delen. Ja. Alltså, du måste ju räkna med att det kommer kosta att fodra den. Någon gång måste du träna den. Vare sig du gör det själv, vare sig du gör det själv eller inte, så är det tid och investering. Och liksom, så. Så att det är någonting du måste ta med i inräkning. Vad säger man? Ta med i räkning.
Ja.
Du vet vad jag menar.
Ja.
Du förstår.
Mm-hmm.
Ah, nej. Men det var ju samma lite. Och där kände jag så här. För nu vi säljer ju inte mycket hästar. Och jag säljer ju inte hästar för andra. Men så var det två hästar som jag hade i träning som liksom var uppe för försäljning. Och så fick jag. Alltså den var jag bara så här, tror du jag är helt dum i huvudet eller så, förlåt. Eller så blev jag så här, är han dum i huvudet? För att när han bjöd lika.
Alltså en köpare.
Ja. Han, fast sen jag vet kommer sälja vidare hästarna. Mm-hmm. Alltså för att han är så mellanhand.
Mm.
Som bjöd lika mycket för båda hästarna sammanlagt som var det minimum för en av dem. För han tyckte han kunde köpa två för priset av en. Och jag bara, nej. Ja, alltså så desperat att sälja är inte min hästägare. Som...
Nej, men det kan ju också finnas situationen där, ja, det, precis, där men, det där är.
Men då blir jag också så här, för att det där är två så fina ridhästar som bara är så liksom, egentligen vad många letar efter. Och det blir så här, nej.
Nej, men det kan ju, hade ju också kunnat vara en situation där ägaren verkligen behövde bli av med hästarna för att, alltså för att man behöver få in pengar. Ja. Eller du har inte råd eller möjlighet eller har eget land till exempel att ha dem. Du har ingenstans att ha hästarna.
Nej.
Då hade du kanske bara behövt sålt dem.
Ja.
Förstår du?
Men nu som sagt, han har land och de får vara där och jag har liksom, jag känner ändå så här, okej, men de kan få komma och springa med i turerna och bantas ner i det. Och så kanske det är någon som vill köpa dem som kommer och rider. Mm. Alltså lite så. Där känner jag, okej, tjänar jag någonting på det? Nej. Men, och där är jag antagligen väldigt oföretagsam. För då gör jag det hellre för hästarna och för den ägaren.
Jo, men då vet ju jag också vem ägaren är.
Ja, ja, men han är ju världens... Och du vet också så här, du vet, att för att han som har de här hästarna, det är oftast hos honom våra hingstar går på bete till exempel. Och så är det bara så här, hur är det nu? För nu har ju du tränat dem där. Och hur gör vi? Alltså med hagbete, jag bara, vet du vad? Bara våra hästar får komma nu. Liksom, de bara får komma. Och då säger vi att det är kvitt.
Jo, men jag vet ju också hur han är. Han är alltså jättegullig.
Han är världens
gulligaste. Ja,
och där är det så att alltså, då bara gör man det.
Mm-hmm.
Och också för hästarnas skull. För jag känner att jag, du vet, för mig spelar ingen roll. Men jag vill, för det här är bra hästar. Jag vill att de ska fara väl. Så det, då är det så här.
Ja, precis. Och det här är också, jag vet inte, förr i tiden kanske mer var att man så här, du vet, ville bli av med galna hästar i en situationstecken. Ja. För så är det som ingen kunde rida eller du vet, så där, att man kan få köpa någon häst för någon slaktpeng och så vidare.
Ja.
Men nu, det här är också, alltså det är så mycket, bara som du säger, fina hästar. Det är inget fel på de här hästarna.
Nej.
Som bara går och är ingenting.
Mm. Och, som bara synd för att det...
Exakt. Det, jag blev, det sa jag till dig sist att så här, du vet, jag fick erbjudan häromdagen och bara, du kan få den här hästen. Bara, du vet, inget fel på den hästen. Men det var också bara en sån typ, en ung häst som inte blivit inriden och har, det finns ingen som vill ta hand om den av en eller annan anledning.
Ja.
Och det är bara så, ja.
Det är tråkigt och det som kanske är så, vad ska man säga, nackdelen med att det finns så mycket hästar här. Att det är många som sållas, alltså som bara, som du säger, bara faller mellan.
Bara, ja, faller mellan stolarna, verkligen. Ja.
Är det ett uttryck? Det har jag aldrig hört.
Jag kanske nog tittar på själv.
Jag kommer att tänka på det. Jag känner mig väldigt så. Jag
har ingen... Men
jag förstår vad du menar, men jag vet inte, jag har aldrig hört det uttrycket.
Nej, okej, vi får googla det.
Vi får googla eller så får någon skriva in och säga vad det är vi menar. Man blir eller alltså...
Och speciellt om jag kan få såna hästar till mig. Du vet, jag fick en sån häst nu i vintras också som du vet också vilken det är.
Ja.
Från folk som vi känner. Och det är bara, det är också en sån häst. Jag vet att han kommer bara gå ut nu i hagen och han kommer vara där hela sitt liv.
Ja. Mm. Som hade kunnat vara säkert jättefin.
Ja, det var ju jättefin. Var han också 8?
Ja.
8 år i vallack som var inriden och typ kunde så här svänga höger och vänster och haft ryttare på sig men kunde inget mer och inte taltsatt. Och sen var det liksom inte gjort något mer. Och det är också en häst som är ganska svår att sälja.
Ja, för att det finns så mycket hästar idag. Och som vi pratade om i början, att folk har en så klar bild av vad de vill ha. Och det är väldigt få som vill ha en...
Just den.
Den typen av häst, ja.
Och det är också, det sa jag till ägaren också, att säga, det är absolut inget fel på den här hästen. Det är bara jättefin och snäll häst. Men det kommer vara svårt att sälja den. Och det kommer kosta dig väldigt mycket pengar om du vill skicka den i träning. För att det kommer ta lång tid.
Mm.
Och det var också en sån häst som var alldeles för tjock.
Ja.
Ja, och vilket då är det ännu svårare för han att utföra det som man önskade av han. Liksom.
För att då kommer bara det att få ner honom i vikt kommer ta sin tid.
Ja, gud, säkert ett år.
Ja.
Minst.
Nej, det är svårt. Jag älskar de små hästarna. Det finns så mycket hästar. Mm.
Ja, nej, jag vet inte. Och det, ja, det,
känns dock, det känns bra i hjärtat på mig, våra hästar. Att jag... Det känns som att jag kan säga att okej, det här kommer bli din uppgift i livet. Och de hästarna som jag känner att det här passar inte i det vi tänker, då försöker man att hitta en ny uppgift. Till exempel som nu är i Österrike, som är en jättefin häst, men hon passade bara inte i uppgiften som turhäst. Men hon lever sitt bästa liv i Österrike. Och det går så fint med den här tjejen som har henne och mamman. Och bara, du vet, hon har sin plats i livet. Och det känns så bra i hjärtat att det är så. Och det känns skönt. Det känns som, liksom, som en så för min del hästvälfärdsfråga med våra hästar. Att varje häst får sin uppgift. Mm. Det ska inte vara någon som ramlar mellan stolarna. Sånt är så.
Och jag vet inte, det är så svårt när man möter på de här hästarna att vad man ska göra med det.
Ja.
Jag vet liksom inte hur man ska göra åt det. Alltså, det är inte så att jag kan ta in och träna dem alla. Alltså, det har jag verkligen, alltså, varken tid eller
pengar.
Nej, exakt. Nej,
man skulle ju vilja för att man vill alla hästar väl. Men man kan
och är inte... det då inte ett ansvar? Eller så här, vad är det, liksom, är det, ska man... Ja.
Men då är frågan, till exempel med sådana hästar som är, säg, 6 år och är för feta och borde ridas in. Okej, kan det vara en idé att säga, okej, skicka dem på räckstur, alltså springa. Skicka en månad i träning i det här för att få ner dem i vikt. Eller 2 månader.
Ja, det vore ju det allra bästa.
Ja, och sen sätter de det här. Men då är det också, då måste det vara folk som förstår att du måste investera i dem för att få ut någonting i slutändan. Och det låter hemskt, men det är så. Och det är en sån sak som... Om man nu tänker, jag tänker aldrig min egen tid i pengar. Och vilket,
nej, det får vi nog sluta göra.
Nej, men, och det är ju så, alltså, jag tänker ju aldrig att okej, det här, som till exempel om jag skulle köpa den här hästen som var 6 år som skulle ridas in. Nu gjorde jag inte det, men för att det kunde vara ett projekt. Och att säga att jag hade köpt honom för 3000 svenska kronor och sen hade tränat honom och sålt honom för 10 000 kronor. Alltså, då har jag ju inte räknat mitt jobb bakom det.
Nej, det får man inte göra.
Och det är ju samma sak, alla hästar som jag tränar, jag tänker ju aldrig på att det är liksom, ja, men så här mycket kostar att träna hästar, utan jag tänker ju bara på vad jag vill få ut i slutändan.
Mm.
Att den här träningen går in, vissa hästar kan börja i turen när de är 6 år, vissa när de är 7, vissa kanske är färdiga när de är 8. De går ju aldrig in fullt in 6-åringar, de går ju väldigt kort och väldigt lätt, och 7-åringar går lite, kanske lite mer. 8-åringar, då börjar de, ska de helst vara ganska klara, men det finns 8-åringar som inte är helt klara, och då är det så bara. Alltså jag bryr mig inte, helt ärligt. Det är så, ja, de kommer. Det får bara ta lite längre tid med de här. Men ja.
Ja, det kan kännas lite så uppgivet. eller du vet.
Ja, fast då som sagt, eftersom jag tar ansvar för våra hästar så känns det väldigt mycket mindre uppgivet, för att jag kände ändå att okej, vissa tar längre tid, vissa går fortare, och då finns det en viss balans.
Mm. Nej, det är bara att man liksom möter på sådana hästar ibland eller hamnar i sådana situationer där det liksom
jag är
man får kontakt med det här, och då kan man bli lite less. Så här.
Ja, exakt. Och jag förstår, alltså, du hamnar ju i den situationen och möter på det mycket oftare än vad jag gör. Mm-hmm. Så jag förstår att det är svårare för ditt hästhjärta. Mm-hmm. För att jag har ju bara ansvar för mina egna. Och ja. Då kan jag leva med det jag väljer.
Ja, precis. Och det är ju samma, alltså, så här, mina egna hästar som jag äger, det är ju klart att jag gör alltså, bästa för dem. Men ja, det är ju mer när man ser andra runt omkring. Ja. Ja. Eller ja, så.
Stöter på.
Korsar ens väg, så att säga.
Mm. Och det är ju också, alltså, allting idag, det handlar ju i slutändan tyvärr om pengar. Mm. För allting kostar. Bara spån och foder här är svindyrt. Så bara det att du ska ställa upp en häst, det är dyrt. Och sen träningen, alltså, nu har inte, om vi tittar på prisökningen, vad det kostar att så få sin häst inriden och tränad. Det är inte direkt som att det har ökat jättemycket om man tittar på alla andra priser.
Nej.
Alltså då är vi som tränare fortfarande extremt låga i lön jämfört med många andra yrken. För med tanke på hur allting runt omkring oss har ökat, så vad vi får för det faktiska jobb vi gör är inte särskilt mycket.
Nej.
Så att det är också sak att liksom ha i åtanke. Mm. Att man kanske tycker att det är dyrt att skicka hästen på träning, men det, ibland så kan jag tänka så här, fy fan, vi är ändå eldsjälar, alla vi hästtränare som gör det här, för att det är många andra som skulle bara nej, jag får inte betalt för det, varför ska jag göra det för? Mm. Och det, jag vet inte, hörde du det när det var en tränare som hade så här sagt, för att hur var det nu? Det var en advokat eller alltså någon som jobbade med pappersarbete åt den här tränaren, hade frågat om inte den kunde ta en häst i träning.
Mm.
Fast de tar inte emot fler, alltså hon har sagt att vi tränar bara våra hästar.
Ja, okay.
Och hade försökt visa, men snälla, kan inte du ta den, snälla? Mm. Och hon sa det, vad tar du i timlön när du gör det jobbet du gör för mig? Och han bara, det här. Och så, om jag får samma för träning av din häst, då gör jag det. Mm. Han bara, nej, det tyckte han nog inte riktigt var rättvist. Och man bara, nej.
Exakt.
Du är inte redo att betala för det, så never mind. Mm-hmm. Ibland så undrar man varför håller man på med det här. Men det gör vi ju för att vi älskar det. Och vi kan trösta oss med det, att det var en som skrev till, jag tror hon skrev på min privata, men det var till oss båda.
Mm-hmm.
För att det var i samband med någonting vi pratade om. Att fy fan vad skönt att vi gör det här så att andra slipper. För att det är inte alla som pallar.
Alltså vårt jobb, eller ja. Menar den här podden?
Nej, vårt jobb, att träna hästar. För att palla, göra det i ur och skur, i dåliga dagar, på bra dagar, bara alla dagar i veckan, 365 dagar om året i princip, för inte särskilt mycket lön. Det är skönt att vi gör det så andra slipper.
Ja, det är sant.
Man är väl lite koko-bäng-bäng för att man håller på med det här. Det är en liten annan typ av människa. För att hålla på med hästar. Men det är också, om vi då kan avsluta med någonting positivt.
Ja, jag kände också att vi... Nej, du vet, jag har liksom inget som jag... Jag vill bara prata om det.
Ja.
Men jag vet inte, jag kommer inte fram till något.
Nej, liksom. Men ibland behöver man bara ventilera. Men då en sak som jag har medvetet, för jag hade haft lite så dåliga veckor här. Var jag bara så, du vet, mentalt inte riktigt varit där. Men då har jag försökt att göra en sak som jag gjort varje dag när det känns motigt. Istället för att säga att jag måste, så säger jag får.
Mm.
Det hjälper.
Ja.
Du vet, jag får gå ut på kvällen och fodra mina hästar senare eller tidigare eller vad som helst. Jag har möjligheten att hålla på med hästar för att jag har en kropp som tillåter mig att göra det. Och att ändra det här med att jag måste gå ut och mocka eller jag måste fixa det här staketet. Jag har ett staket att fixa för jag har hästar. För att jag har någonting som jag tycker om. Att ändra mindsetet på så sätt, det har hjälpt, alltså, då känns det ändå roligt. För det är så här, ja, faktiskt. Mm. Hur jäkla så, och vad heter det? Vilket privilegium det är.
Ja, och det kan man väl så använda i allt möjligt. Alltså,
ja,
inte bara
allt i livet.
Ja, till alla, liksom, oavsett vad man...
För att det här var någonting Elin, min bästa kompis från norra Island, skickade till mig. Och just det här att jag får diska för att jag har fått mat och jag har kunnat ge min familj mat. Jag får hänga upp tvätt för att vi har kläder att sätta på oss. Jag får städa mitt hus för att jag har ett hus. Och ja. Liksom, alltså allting. Mm. Och att det är så sant.
Jo, det är en sån tacksamhetsgrej. Liksom, som ja. Är, alltså man får ju ja, vara duktig och komma tillbaka till emellanåt.
Ja, och också just därför att jag vet till exempel bara en sån sak att jag bor, det är för nackdel att bo precis vid stallet så som du och jag gör. Mm. Men att då när man jämför med som Elin till exempel som har stallet längre, hon måste köra till sitt stall och hon kan ofta säga till mig, fy fan vad, alltså, jag avundrar dig att bara kunna gå ut i stallet när du vill. Jag skulle också kunna vilja gå ut på kvällen och bara antingen ta en häst om jag har lust för med det eller bara om det passar att man går ut lite senare eller tidigare. Och att det är också så här, ja, jag får faktiskt när jag vill gå ut till mitt stall och kika på hästarna. Det är inte alla som kan göra det.
Nej, verkligen.
Ja, många saker att vara tacksam för.
Det måste man komma ihåg. Det är ju något man alltid kan öva på och vara tacksam.
Ja, det är väl någonting man kommer leva med hela sitt liv. Att försöka vara duktig på. Ska det vara våra välvalda
jag tror
ord?
Att det får, ja, exakt. Jag tror inte vi kan säga något mer efter det.
Välvalda ord. Bara
ja, vi har ändå pratat ganska länge.
Kan vi inte ha det som uppmaningen för det här avsnittet? Uppmaningen till alla er som lyssnar. Vad är ni tacksamma för idag? Och vad är det ni får?
Om man inte redan är duktig och öva sig på det.
Precis, men ifall man kanske har en lite dålig dag eller haft en dålig period. Att tänka, okej, vad är det du får göra? Mm-hmm. Och vad är du tacksam över?
Ja, det är jättebra. Så med de orden
så säger vi bara tack för den här gången. Hoppas ni får en fin söndag och en bra kommande vecka. Hej då!
Hej då!